Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Under en månads tid har HIF nu, ja, nästan exakt en månad faktiskt, två raka segrar. Det har ju varit ett uppehåll däremellan, men man avslutade vårsäsongen med seger borta mot Eskilstuna med 1-0. Och så började man om med att vinna hemma mot Östersund, ja, 11 juni, 10 juli, nästan en månad. Och de där sex poängen har förändrat en hel del i botten. Nu är HIF på negativ kvalplats. Innan var man på nedflyttningsplats. Det är bara en poäng upp till säker mark. Där finns Örgryte. Och Örgryte är av en händelse nästa motståndare. Marian Svab och jag, Mattias Hjelm, vi kommer att vara på plats. Erik Persson kommer inte vara på plats, men han är på plats här i studion. Vi tre ska ge er det senaste i veckans avsnitt av HIF-podden. Välkomna på er.
Tack så mycket. Kul att vara här. Tackar. Tillbaka från semestern, rakt in i poddstudion. Då blir man glad.
Tackar.
Ja. Ja, några sammanfattande välmående ord här. Hur har ni det?
Men jag tycker det mesta flyter på här i samma gamla fotboll. Vilket är alltså en positiv känsla just nu. Och ska man titta på HIF så är det också, det flyter på lite bättre där också. Eller väldigt mycket bättre än de här senaste fem. Har de tagit poäng som vi var inne på här.
Och hållit nollan i tre av matcherna.
Ja, det är just det är just därför som jag känner att det finns, man kan se stabiliteten, ett direkt resultat. Det är att HIF är väldigt svårt att göra mål på för tillfället. Och jag tror att det kommer vara så. Det kommer komma en match kanske där liksom, vi vet ju inte riktigt hur det blir när de möter de här topplagen, men motståndarna kommer få jobba oerhört mycket för att både skapa chanser och göra mål på HIF i höst, och det är en bra grund att stå på.
Bästa trenden sen augusti-september 2021, det kunde man ju räkna ut ganska enkelt med tanke på hur det såg ut 2022. Det kommer en text i det här ämnet med. Men Willem Löper också. Willem Löper som sköt det där skottet som gick in på Theodor Rask och in i mål och gav avgörande 1-0-målet i 80 minuten i måndags.
Jag kastar bara in det där när vi var inne på, Marianne, att det är svårt att göra mål på HIF. Det är ju faktiskt så att plockar du bort Utsikten, Västerås, Gais, ettan, tvåan, trean, så är det sen HIF kommer om man ser till antal insläppta mål. Mm. Om jag nu inte har tittat fel.
Ja, det stämmer.
Och det är ju faktiskt imponerande på ett sätt, men ännu mer imponerande med tanke på hur kackigt säsongen har gått fram till, ja, mot slutet nu då. Så bakåt är det inga större problem. Det kan vi säga.
Ja, och det säger ju också i sin tur väldigt mycket om hur dålig offensiven har varit och varför Stuart Baxter går ut och säger att de gärna tar in en central forward här i sommar också. Det är ju en stor offensiv knut som måste lösas.
Alltså, de har ju Amamushin har ju faktiskt ett bättre ut här på slutet. Jag tycker ändå han jobbar på ett annat sätt, är mer involverad i spelet, kommer, men samtidigt så är det fortfarande, krävs det rätt många chanser för att han ska göra ett mål. Och så en kompletterande nia som där de två får konkurrera och visa vem som har bäst dagsform och som kanske kommer in i ett målstim, så tror jag HIF kan klättra i tabellen. Tyvärr har man väl gett lite för stort handikapp till att kunna bland, även om halva serien återstår väl här, eller 16 omgångar. Så man ska passera rätt många lag och lagen ovanför kan ju inte gärna allihopa börja förlora samtidigt. Så tyvärr, de kommer ju få lida för starten i våras hela vägen in i kaklet. Då.
Ja, jag tänker fortfarande att det handlar om att säkra det där kontraktet. William Löper pratade här nu i den texten som jag refererade till innan, att ja, men får vi en bra start här, det är otroligt viktigt att vi får det, så kanske man till och med kan försöka klättra lite i tabellen. Men där, trots fem raka utan förlust, tycker jag inte att man är riktigt än. För det är fortfarande en bottenstrid det handlar om. Sen kan mycket hända i den här serien, och i Allsvenskan är det väl många som förutspår att AIK är ett sånt lag som kommer vara något av ett höstlag kanske, och komma bort från bottenstriden där. En effekt ja, i Superettan mot Mets, så tänker kanske några det om HIF också, med tanke på vilka muskler de trots allt har. Men ja, än så länge tycker jag inte man ska liksom blicka för mycket uppåt.
Ja, vi ska ju veta det också, att trupperna kommer förändras ju. Såklart fram till, när är det transferfönstret stängt? 31 augusti?
Ja, jag får mig det.
Ja. Så där kommer ju både HIF-trupp kanske kommer förändras här, eller kommer göra det. Antingen spelare ut och kanske någon in mer än lånet från Hammarby.
Pavle Vagic.
Ja. Och detsamma gäller de andra lagen såklart. Både där liksom att de letar förstärkningar, blir av med spelare kanske.
Ja, Kasper Widell utsåld till Excelsior i Nederländerna.
Precis.
Det har börjat hända saker även i HIF.
Ja, Charlie Weber har kommit tillbaka från lånet till Danmark och flyttats upp några juniorer också.
Jag har ingen riktig kläm på, men mer än vårt andra lag som vi bevakar här, Landskrona Boys, som också har tagit in spelare. Jag har inte riktigt kläm på hur de andra konkurrenterna, om de redan har gjort vissa drag för att förändra trupperna. Men det kommer ju komma ju.
Fredrik Holst, enligt internationell media, både i Rumänien och Danmark, är på väg till rumänska högsta ligan. Eller inte på väg nu kanske, men det sägs att han har skrivit på ett kontrakt som ska börja gälla från och med januari nästa år. Hans kontrakt med HIF var ju på korttidsbasis. När han anslöt i mitten eller andra halvan av försäsongen så skrev man på ett säsongslångt kontrakt. Så han får ju prata med andra klubbar, har ett CV som gör att ett gäng klubbar bör stå i den där intressekön. Det sägs alltså att han ska hamna i rumänska högsta ligan, så får vi se om han spelar kvar i Superettan.
Men för HIFs del, om man tittar på det, om så är det ju väl tveksamt om man kan släppa Holst i detta läget. Att man Widell var i en annan femma, för det hade man redan säkrat upp när förhandlingarna inleddes med Excelsior. Här finns det ju då bakom man Filip Reinhold, som har varit väldigt mycket upp och ner under hela säsongen, och sen så är det
mest
då,
ner om vi ska vara
ner, och sen Blixt, ja, som då är mycket skadad, den här unge tilltänkta påläggskalven.
Ja, men
och mycket mer finns det egentligen inte sen. Där är man ju ganska
Andreas
sårbar.
Andreas Landgren har ju varit borta mycket.
Ja, så på den positionen är man mycket mer sårbar än vad, liksom, även om Widell är en duktig fotbollsspelare som lämnar en lucka efter sig, så fanns det ju ändå liksom när då Thomas Rogne visade sig att han ändå eventuellt kan fullfölja säsongen genom att vara mer spelbar. Så, ja.
Holst, jag ser honom som mittfältare egentligen, sen har det inte blivit så mycket av den vanan. Där behövs han inte lika mycket så som skadebiten ser ut, med tanke på hur många inom mittfältare de har. Men jag är med på Marians resonemang, och kopplar man med Widell så bör det ju ha varit en plan sedan några år tillbaka att någon gång det här året, kanske vintras eller kanske nu den här sommaren, så ska man få betalt för honom. Han har gått genom egna leden och det. HIF vill gärna bygga upp det till liksom en fin solskenshistoria. Med Holst så handlar det bara om att vi är nöjda om vi får honom ett år, sen kommer han dra vidare. Han ser detta som en liksom trampolin till något annat.
Samtidigt förstår jag HIF också på ett annat sätt, för att Fredrik Holst har faktiskt fungerat bra här nu också. När laget fungerar så fungerar han också ju på högerbacken. Reinhold har ju varit väldigt, som ni säger, liksom, väldigt ojämn. Mest dippat. Och så har du då Blixt som ska. Hade det varit att de två hade varit på någon slags normal nivå, så tycker jag HIF definitivt skulle släppa Holst redan nu, om det är som Erik säger är inne på att han har gjort klart med en klubb. För då får man i alla fall en slant för honom. Även om det är en liten slant, så behöver ju HIF varenda en spänn i detta läget för att kunna förstärka och ta in spelare. Så ja, men jag förstår också att det är svårt eftersom man bakom Holst är ett väldigt osäkert läge.
Då får man kanske börja titta på, ja men, antingen att ta in något externt såklart, eller kan Arvin Gigovic gå ner som högerback, kan Willem Löper ta steget ner om man känner att man har täckning där framme, sådana grejer. Men det är väl inget alternativ där bak som känns särskilt optimalt, och det är också mycket därför som Holst har hamnat där, för man såg ju faktiskt honom som mittfältare när man värvade honom. Det säger ju också någonting om det här röriga truppbygget. Bara för att knyta ihop någon form av säck kring Reinhold, med tanke på hur det har sett ut och riktats lite om Lyngby och så vidare. Han har inte verkat helt nöjd. Jag blir inte förvånad om han lämnar i sommar heller, och då ska det bli intressant att se om man väger, ja men, hela den här högerbacksekvationen. Kan man leva med att ha Blixt och Landgren och några där till kanske bakom som alternativ när Blixt och Landgren har de skadehistorikerna som de har. Så att det kan ändå hända något på den positionen. Anton Nilsson också, doldisen, ytterforward som fick en hel del speltid under Lindström och Santos. Jag skrev igår att EFF får koll på honom. Han är ju, ja men, någonstans bland fiskpinnarna hos Stuart Baxter. Det är väl ingenting som talar för att han kommer få speltid. Där kanske vi får se en utlåning.
Nej, och Micke Dahlberg då, som är den som uttalar sig vad gäller transfers i HIF nu sen Andreas Granqvist fick sparken som sportchef. Han pratar just om den här vägningen vad gäller Kasper Widell. Nu pratar du om det, att det skulle kunna bli någon liknande värderingsfråga på högerbackspositionen, sett i tabelläget, sett i truppläget. Vad man kan få för Holst om han skulle försvinna redan nu. Vad finns det för möjligheter till ersättare då? Så att det kan ju bli ett parallellfall mot Kasper Widell. Men om vi då går över till Kasper Widell, som nu alltså då är klar för Excelsior. Vad säger ni om den? Det är en väntad försäljning eftersom man har ett utgående kontrakt. Och det har inte signalerats någonting om att det har pågått några förhandlingar om förlängning. Och han är ung och lovande och HIF kan fortfarande få pengar för honom. Så försäljningen i sig är ju ganska logisk någonstans i mitt huvud. Men vad betyder det för truppen?
Vi får väl ge Persson en liten klapp på axeln att han avslöjar klubben.
Ja, det lyckades jag göra innan semestern, min själ. Och Expressen har skrivit i det här ärendet också att HIF får omkring 2 miljoner. Och det tycker jag får ses som en fin summa. Kasper Widell har varit en kategoriserad som en talang i väldigt många år. Spelat i ungdomslandslagen alltid och debuterade ju som alla vet 2020 i Allsvenskan. Debuterade i A-laget liksom tidigare än så, innan han hade hunnit fylla 17. Det var väl en hel del som kanske såg framför sig en lite mer liksom spikrak kurva uppåt. Det har ju faktiskt varit ganska guppigt, men de senaste månaderna har han varit riktigt bra och tillhört HIFs bästa spelare. Så på så sätt blir det tapp. Samtidigt tycker jag att klubben gör rätt, och jag ser det som sagt, nu har det inte funnits så mycket proaktivitet i den här klubben, men man borde liksom ha kalkylerat med det här att Kasper Widell skulle lämna, så att de bör inte ha blivit tagna på sängen direkt. Och man har ju också agerat, tagit tillbaka Charlie Weber från danska andraligan, flyttat upp William Westerlund som också är ett alternativ i mittbacksledet, och så framförallt lånat Pavle Vagic som den mest tydliga ersättaren. Det är ju det man ser framför sig i alla fall. Lånat in honom från Hammarby.
Några funderingar här. Nu pratar om att man kanske har sett att det skulle gå mer spikrakt för Kasper Widell. Men om man lägger in också att han har spelat då i HIF. HIF har haft det väldigt tufft de senaste säsongerna. Det är inte en miljö där det kanske är, eller har inte varit en miljö där det har varit enkelt att få en spikrak kurva och vara dominant spelare.
Spikrak är ju slarvigt uttryckt när man tillhör ett dysfunktionellt lag, men jag menar att han har ju faktiskt varit petad i perioder tidigare. Och,
men från och med i fjol så har han ju varit ändå
Ja, men det har ju varit lite in och ut om man ser på hela hans tid i A-laget. Och jag har känt liksom under försäsongen här och även tidigare försäsonger när man får se väldigt många minuter av spelare att fan, den där uppspelsfoten är... Det finns ju mer att hämta där. Så har det inte riktigt klaffat. Det tycker jag har klaffat liksom enormt bra här nu de senaste månaderna. Och det, jag tycker inte det är någon slump att han hamnar just i Eredivisie heller för att han har en offensiv i sig. Men det tog faktiskt tid innan han började visa det i HIF-tröjan, hävdar jag.
Mer att hämta, kan jag plocka upp den tråden, Erik? För att mer att hämta tror jag HIF också har i det avseendet vad det gäller ekonomin. Vi sa 2 miljoner här enligt Expressens siffror. Jag förmodar att HIF också har fått en väldigt förmånlig vidareförsäljningsklausul. Och där kan man nog faktiskt tänka sig att den kommer kunna ge pengar på sikt. För att Excelsior är en sån klubb, en av de här holländska klubbarna som ni på tal om det ser fortfarande att det finns en mer att plocka ut av den här spelaren, potential som man sen kan sälja vidare. För det är ju så de här klubbarna jobbar som kanske inte har med de här Ajax, Feyenoord och de här klubbarna att göra överhuvudtaget. Det är skiktet handlar om liksom att få ekonomi i spel, utveckla spelarna och få ekonomi i det. Så att jag blir inte jätteförvånad om han säljs Kasper till utveckla de här bitarna ännu mer, huvudspel, offensiven och så vidare, och sen säljs kanske till en mitt eller en klubb på övre halvan kanske någonstans i holländska ligan, alternativt topplaget Zweite Bundesliga eller något lag i Bundesliga på nedre halvan eller något sånt så småningom om några år. Det kan jag se framför mig i alla fall. Och då får ju HIF givetvis belöning för det här.
Bundesliga-backen Kasper Widell, det hade varit något.
Nej, men alltså det är väl på sitt kan man väl, alltså nedre halvan av Bundesligan är väl, eller sista tredjedelen av Bundesligan där... kan man väl tänka sig att man kan... Han har ju den spelstilen som skulle kunna funka där, tycker jag i alla fall.
Jag ser om jag skriver under på det. Jag måste marinera den tanken, men jag hänger
med. Men det
med.
Kommer inte bli United som han trodde en gång i tiden så, hos oss.
Ja. Nej, det är sant. Hjälp, det tror jag inte, med all respekt. För något år sedan. Nej, men jag är ju med på hela resonemanget. Excelsior är också en klubb som... Ja, men de trillar ner till andra ligan titt som tätt, då och då i alla fall. Och sen så går de upp igen.
Lite som Max Svenssons klubb där.
Wilhelm II, ja, precis. Nu var de nykomling, hamnade precis ovanför för negativt kvalstreck Excelsior då. Så att det kan ju också bli så att det är ett lag som åker ut och att det finns klausuler där som kan öppna upp för honom också. Men där är vi inte än, han har inte ens gjort sin debut. Men det är ju absolut en klubb som ska slussa vidare spelare. Det är också en liga som ska slussa vidare spelare. Så ingen slump att Kasper Widell och hans representanter blev attraherade av det här alternativet.
På tal om representanter, ser du så snyggt jag plockar upp dina trådar idag.
Otroligt bra.
Så har vi ju två.
Det känns nästan som
att ni är kollegor. Vi har ju fler spelare som kan tänkas vara försäljningsobjekt trots allt i HIF är ju, tänker jag, i detta fönstret. Simon Bengtsson, spelare som Simon Bengtsson har fått lite grann sitt genombrott i år, kanske är på sikt den största potentialen till att inbringa en större summa. Men vi har ju faktiskt Benjamin Aquas representant. Han var väl ute efter matchen mot Mjällby. Eller Aqua var ute och sa att hans representant hade koll på att andra klubbar var intresserade av honom. Och så har vi ryktats lite grann kring Amamussin också, va?
Ja, Amamussin.
Så det är ju två spelare där ytterligare som där är lite grann försäljningslampan lyser.
Ja, och det är just det här, försäljningslamporna lyser över de flesta spelare så som detta industrifotbollssamhälle är uppbyggt numera. Så att Amamussin har ju absolut inte rosat marknaden, även om jag håller med om att han gjorde en bättre match nu senast och varit involverad i liksom, spelet på ett annat sätt än vad han har varit tidigare. Han kan ju ändå liksom stoppas in i den försäljningsbara kategorin för att ja, Singapore och de länderna finns. Så att ja, det vem som helst kan bli såld, höll jag på att säga, framförallt om man har hyfsat bra ålder. Men Benjamin Nakwa har ju faktiskt visat alltså höjder som gör att man förstår att internationella klubbar åtminstone tittar på honom. Sen behöver han nu visa lite till för att det verkligen ska hända.
Ja, framförallt måste han göra poäng.
Han, ja, eller så poäng. Om han etablerar sig som en mer sittande mittfältare, alltså mer defensivt lagd, där jag tror att han har en framtid, och då behöver han inte göra lika många poäng, men just nu i den rollen han är i nu så behöver han
alltså det. Varje gång han kommer till läge, man tänker det, alltså där är ju någonting som, där är den stora bristen. Han har rätt många bitar, men det här, när han kommer väl, och han tar sig till avslut, men avsluten, där är han alldeles för svag ju. Varje ett par lägen nu han fick också mot Östersund, och det är liksom
Absolut, jag håller med om det. Samtidigt så, och sen så fram till det så är det ju, han så många gånger är kreativ och ja. Gör
han är
att det
spelar snarare än
någonting framåt.
Mm. Han gjorde väl mål mot Gais, va? Efter ett solonummer där.
Exakt, spelar fram, löper nu och är liksom trixig sista tredjedelen och så. Sen håller med om att,
men det händer för sällan, det går för långt mellan gångerna för att han ska vara, tänka om med ett, alltså att de stora ligorna och det här flera klubbarna ska stå på rad för honom, för det, trots allt så räknar de ju fortfarande, tittar de fortfarande hos en spelare stats poängen. Ja. Den är viktig utomlands.
Och sen kollar de på åldern också, han är faktiskt 22 år redan, så att då måste man prestera på betydligt högre höjd. Han är inne på sitt 23 år, han fyller 23 29 december. Så
du måste ju definitivt vara dominant i Superettan i alla fall, även om sen det verkligen krävs att du är med i ett fungerande lag hela tiden. Men alltså, man måste ju, i den åldern måste du vara nästan överlägsen i Superettan.
Och där har han ju inte varit. Det har varit ett hackigt år också med en försäsong som blev helt spolierad och så. Men där finns det ju verkligen potential.
Frågan är en som han hade, alltså Aqua med all respekt, och jag tycker också att han har fina egenskaper, är att om han hade gått in i ett topp 6-lag i allsvensk trupp idag, om någon allsvensk hade haft, känner att honom behöver ju verkligen bland de lagen där uppe, topp 5, topp 6.
En rollspelare i något av typ Kalmar liksom, som blev 4 förra året. Ja, det hade väl inte varit helt... om du placerar Kasper Videll i Bundesliga så placerar jag Benjamin Aqua i Kalmar.
Ja, men det är skönt att ni puttar in dem var de har hemma någonstans.
Jag sa Zweite.
Nej, du sa Bundesliga sen också. Ja. Det sa du.
Toppslag Zweite, bottenlag i Bundesliga.
Okej. Okay.
Så. Är jag tydlig nog nu?
Ja. Oh. Och över halvan i allsvenskan enligt Erik.
Ja.
Eller i alla fall får plats 4 och neråt.
Pratar vi om matchen nu?
Ja.
Ja. Mm.
Ja. Men alltså så här va. Nu har ni ju pratat, nu tar jag ordet här. För att det känns som att vi har passerat en del saker som vi borde ha sagt någonting mer om. Men för att få någon slags struktur i detta kanske vi ska runda av med Aqua innan jag återvänder till en tidigare punkt. Om det skulle vara så att han säljs nu, finns det täckning för honom bakom? Och även kan ta in Mosin i det, eftersom Baxter har sagt att han gärna skulle se en nia till. Om Mosin dessutom skulle säljas, vad finns det då bakom? Alltså hur löser man, om de två spelarna skulle finnas, hur löser man det? Så ska det ju in en spelare till dem, men ändå.
Ja, Aqua har ju en X-faktor i grunden som vi ju har berört här, som ska kunna vara väldigt bra på den här nivån, och där har jag väl svårt att hitta andra spelare i truppen, även om de har många, många spelare som kan placeras på den positionen. Men jag menar, tar man ut Benjamin Aqua och tar in Oliver Stojanovic Fredin, det finns skillnader om jag säger så. Amar Mohsin ut och kanske då man får in en annan nya, ja. Man har Amin Alamawi där bak också, som inte får glömma i hela den här ekvationen. Och det finns andra liksom nödlösningar. Och jag tycker att kan man få pengar för Amar Mohsin, sett till hans... liksom, ja, men, han är ganska begränsad som fotbollsspelare. Liksom.
Ja, och det har inte varit någon bra säsong. Alltså, han har gjort en bra match nu mot Östersund, må vad hänt, men han har inte gjort någon bra säsong.
Nej, det är bara konstatera. Det är ju faktiskt ingen som kan säga något annat om det. Så att skulle det liksom ringa Asien där och vill punga upp lite, så är det väl bara att säga ja för HF.
Jag förstår att du säger ja, bara säger ja. Samtidigt måste man fundera lite grann på numerären. Då står man där igen med bara en nia.
Ja, men jag förutsätter att HF liksom hämtar en annan nia.
Ja, men då har du fortfarande bara en om du säljer Mussi.
Men då har du Amin Alamami.
Ja, men är inte han mer en fixspelare? Jag vet inte om det är en nia. Är det en nia?
Han har ju spelat han mest i...
Ja, jag vet. Liksom så. Men det är inte säkert att det är hans rätta position. Jag funderar på det. Jag säger inte emot det helt, men... Samtidigt är det inte bättre.
Han har ju inte heller gjort någon stor säsong när han har spelat där tidigare. Nu gör han ju inte så mycket.
Nej, absolut inte. Men jag kan se honom som backup i en superettan-trupp i ett lag som är på under halvan. Adrian Svanbäck är ju också, om vi tänker numerären, ska ju nämnas. Sen kan vi inte liksom kräva någonting av honom än så länge. Kommer du mest få spel till U19 och U21 här. Jag tycker Amin Alamawi absolut håller där, och det har ju också att göra med Ring, Löper, Kabashi, Dennis Olsson. Alltså de två sistnämnda, Löper är redan tillbaka, Dennis Olsson, Kabashi också. Dennis Olsson har ju redan gjort comeback i en träningsmatch mot Mjällby. Det gör ju att Amin Alamawi inte får lika lätt att få speltid som ytterforward. Och ja, då får han ju försöka ta sig in i det centrala forwardsledet istället. Så jag ser honom, jag kan se honom som en backup om man värvar något hyfsat slagkraftigt. Sen det är ju såklart en pengarfråga. Jag skulle kunna tänka mig att HIF och Baxter kollar på Sydafrikaspåret. Kan man lösa något där, någon central forward där?
Och sen har man ju också, han har ju testat det innan Stuart redan, alltså även om man nu skulle få en slant för Mussin om man säljer honom. Så, och ta in en nia då, du måste ta in en motsvarande nia, så finns ju också, som man har testat lösningen bland annat i Sundsvall, där han stoppade upp Löper och Ring.
Ring
har ju spelat central också, ja. Så att, och Löper gjorde det i Sundsvall.
Gjorde han
det? Han stoppade ju in honom på slutminuterna där uppe.
Minnet sviker.
Ja. Så att det finns ju de lösningarna, och nu när skadeläget i truppen är ju så att alla är, även Kabashi som varit långtidsskadad och Dennis Olsson är tillbaka. Ja, men då kanske man kan liksom, kanske som Erik är inne på, att släppa Mussin om man tar in en renodlad nia i detta läge.
Ja, för tar man in renodlad nia och kvar Mussin och Amin Alamawi, hur?
Ja, då är det en annan konkurrenssituation.
Ja, jag vet inte. Då... Känns lite slöseri på något sätt. Om man nu skulle, alltså detta blev väldigt hypotetiskt. Men
det är en podd också.
Ja, det är ju en podd.
Precis. Jag står här och grimaserar lite grann. Men inte kring Mussin och frågan kring...
Att du inte får en syl i världen, kanske?
Ja, dels det, och dels också för att hade jag varit sportsligt ansvarig i HIF så... hade det krävts ganska mycket för att sälja Aqua. Det kanske är tur att jag inte är sportsligt ansvarig i HIF. Men alltså, skulle inte han vara kvar? Vad händer med HIF då? Du är inne på det, Erik. Det finns ingen annan som har den X-faktorn. Och jag undrar alltså, med tanke på vad han egentligen sätter igång i offensiven rätt ofta ändå. Hur? Men redan... verkligen bristfällig offensiv under hela säsongen. Hur ska man lösa det? Alltså, jag tror man måste få ganska mycket pengar.
För man kan lösa det genom att ta 4-5 snabba treor, spela in 15 poäng till och sen inse att det kanske är för långt upp till topp 3. Då kan du släppa Benjamin Aqua med gott samvete. Då har du lösningen.
Ja, tack.
Men det är också en sån spelare som man vet att det finns så mycket mer i honom än man tror sig veta det. Ibland måste man också vänta för att den där liksom dominanta perioden ska komma, och då tickar marknadsvärdet upp. Marknadsvärdet är ju inte på den nivån som det har varit lite tidigare när han gjorde det bara i Allsvenskan, och Andreas Granqvist, dåvarande sportchefen, gick ut och sa att en vacker dag kommer HIF få väldigt många miljoner för den här spelaren, så att man kanske vill invänta det också. Plus att jag är inne på ditt spår, Hjelm. Blir man av med honom, ja, då måste man ju ut och liksom gå någon intensiv jakt efter en ersättare som har liksom liknande egenskaper. Då är det väl bättre att behålla honom.
Ja, men det jag vill säga, jag tror nog att Aqua kommer att spela vidare i HIF. Jag tror inte han kommer att säljas.
Det är min känsla också.
Ja, men absolut.
I denna hypotetiska podd.
Ja, men. Hypotespodden.
Ja, hypotespodden. Välkomna till hypotespodden. Nu, kära vänner som lyssnar, så ska vi faktiskt återvända till mittbackspositionen. Det tog många minuter för mig att komma hit igen. Men jag har pratat om Kasper Widell. Nu är det ju så att Thomas Rogne är tillbaka och det verkar ge, som väntat, en rejäl stabilitet i försvarsuppställningen.
Det var väl stabilt även med Hellman och Widell. Ja, men släppte ju inte in så mycket.
Nej, det är sant. Det är sant. Men,
det är en annan kvalitet.
Ja, det är det. Det är en, ryggrad. Där va. Det är dels det. Men sen är det också dels att vi faktiskt inte har nämnt så mycket om den som kommer in, Pavle Vagic. Vem är detta? Vi kan inte lämna lyssnarna efter det här avsnittet och inte ha pratat någonting om Pavle Vagic.
De som har koll på svensk fotboll och följt svensk fotboll.
De har redan koll på alla som lyssnar.
Ja, men då vet man vem Pavle Vagic är, för det är en spelare som har haft väldigt, väldigt gott rykte i Malmö FF, som för övrigt är hans moderklubb. Och sen så gjorde han debut som 17-åring i Allsvenskan. MFF gjorde tränarbyte. Han blev sidsteppad. Några utlåningar. Och blev sedermera såld till Rosenborg. Och då hejade man, eller jag hejade till med flera till. Och sen blev sessionen inte så lång i den norska storklubben. Och Hammarby köpte loss honom för, enligt olika medieuppgifter, 7 miljoner kronor. En rejäl satsning. Men han har ju knappt spelat. Alltså han har ju knappt gjort någonting. Och jag har kollat ganska mycket på Hammarby senaste året sedan han anslöt. Och det har varit många gånger där jag tänkte, ja, men nu kommer Pavle Vagic in. Han har ju inte kommit in. Så det har varit märkligt att följa. Han var faktiskt bofast i U21-landslaget, blev han. Blixtin kallades till och med till A-landslagets Nations League-trupp i början av förra sommaren. Och så nu är han här och ska spela för ett bottenlag i Superettan. Det är en väldigt speciell karriärskurva. Och
varför är det konstigt att han var i Rosenborg? RVP var ju också.
Det är Saint Paul. Jo, men alltså när... Jo.
Som då också var i HF, som är det lånet. Så att det där med Rosenborg...
Ja, men, men när man inte slår igenom i MFF får ändå Rosenborg ta en...
Men det är fint, det är fint. Nu har vi koll på hans karriär och att den har stannat upp. Och nu får han börja om i HF och sådär. På lån, ja, absolut. Men för mig då, även om alla ni som lyssnar där ute har fullständig koll på det här, så berätta för mig då, Erik, vad kommer vi få se av Pavle i spel? Vi vet ju vad som försvinner med Kasper, men vad får vi i andra änden, vi som tittar på HIF? Eller i vårt fall, vi som bevakar HIF?
Ja, men det finns ju offensiva ingredienser i den här mittbacken som i grunden är forward. Och sen så blev han inom mittfältare, och sen i J-Södra för några år sedan så blev han faktiskt mittback. Då hajade jag också till. Men det är där han ska vara nu enligt HF. I Hammarby har han gjort liksom allsvenska minuter som inom mittfältare också. Men när han är mittback så ska han vara en mittback som kan skära igenom motståndarnas lagdelar med sina passningar, och ska även kunna driva upp boll, så att det ska finnas liksom offensiva ingredienser i hans mittbacksspel.
Möjligtvis att HF tappar lite grann nu när de byter Widell, alltså vad det gäller duellspelet, huvudspelet, och det handlar rätt mycket i Superettan, handlar om det faktiskt också, så att det är möjligt. Det ska bli spännande att se hur man lär Rogne. Det är fortfarande en bra huvudspelare så, va? Men Widell var ju verkligen en stark duellspelare. Fysisk spelare.
Ja, men det är hans, eller i hans liksom grundspets.
Signum, ja.
Och ja. Pavle Vagic, 188 cm, 80 kilo. Det ser ju bra ut på pappret. Men absolut, det är det jag kommer liksom vara mest nyfiken på när jag ser Pavle Vagic. Och apropå eventuella defensiva brister, det är ju därför Charlie Weber har blivit offrad 71 000 gånger i HF-led. För att han har jättebra vänsterfot. Det ser alla som inte blundar. Men defensiven har inte varit där, och då har han blivit offrad. Och så har man satsat på Kasper Widell som jag sa innan, spritt lite bollar med sin fot i några år, men han har haft en defensiv grund. Intressant att se vad Pavle Vagic kan göra här, för på pappret så ska han ju inte komma hit. På pappret, om han nu ändå kommer hit, så ska han dominera. Men fotboll är inte alltid så enkelt. Det är en strykad spelare som kommit hit.
Ja, och det har ju inte alltid varit självklart att lyckas i just HIF de senaste åren.
Säger du?
Ja, men det är alltid intressant att se hur en, och dessutom en ung spelare som då har haft tidigare spelat eller varit av intresse på stora klubbar, måste man ändå säga, som sagt Malmö, Rosenborg, och så kommer man till en botten, förvisserligen en klubb som HIF där namnet fortfarande klingar bra. Man har ju inte liksom lyckats sabba det sportliga varumärket helt, trots allt så finns det en historik här som man kan lysa med, men man har sett spelare som har kommit hit och som kanske har okej. Det krävs en viss sorts spelare för att man ska ta den här utmaningen och komma hit för att få fart på karriären igen, eller så ser man det bara liksom att man ska vara här några månader och bara spela av det här, fast man egentligen kanske inte vill vara här. Så vi ska se vilken sorts, det kräver en viss mentalitet när man kommer från den bakgrunden han har.
Ja, det är ett karaktärstest, det är det, och det är ju många som inte har lyckats med sådana här grejer, så krävt sin grop ännu djupare för att man inte har klarat av det, framförallt mentalt då. Men det finns ju också andra exempel. Tahali i Västerås hösten 2021 dominerade ju totalt. Där blev det ju mycket tydligare för att det var en offensiv spelare, men där ser man ju också liksom uppköpt av HIF och nu i MFF. Han tog ju det där halvåret i Superettan på ett fantastiskt bra sätt. Sen var det inte en spelare med samma status då som Pavle Vagic. Pavle Vagic har ju faktiskt väldigt, väldigt många kritiska ögon på sig här nu, för att han har ju inte levererat. Men det finns ju uppenbarligen någonting där.
Samtidigt ska han nog ta hjälp, eller för HIFs del så är det ju viktigt att Stuart Baxter är med här i bakgrunden som tränare och kan få fart på Vagic. För att hade det varit en yngre tränare så vet man inte kanske hur man ska hantera ett sånt lån på samma sätt som Stuart Baxter, som har ju bevisligen fått ur effekt och spelare rätt snabbt här, där man trodde liksom att oj, men du kan ju spela fotboll, varför har du inte visat det tidigare? Och Videll var ju själv ute, Kasper Videll, nu menar jag inte honom som exempel, men när man inte fick ut sin fulla potential, som sa då liksom att sen kan jag tycka att Baxter var till stor hjälp för att få ordning på det, på hans spel och på att han ser på sitt eget spel på med nya ögon och så, fräscha ögon, Kasper. Sen kan jag tycka någonstans, ja, tränaren är jätteviktig i detta läget, sen är det också upp till spelaren att ta ansvar för sin karriär och visa någonting. Och det gäller liksom...
Säger du och pekar med hela handen mot mig?
Nej. Men när jag tänker på Vagic nu, alltså det finns faktiskt ett ansvar också hos honom att ta fatt i sin karriär.
Precis. Hörrni, ni är med oss fortfarande, va?
Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där en annan skytt, jag tror, kommer emot honom och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är bra. Det är ni. Nu har vi alltså snackat här i över en halvtimme och vi har knappt ordat om matchen. Så nu ska ni få lite grann snack om matchen också. Segern i omstarten mot Östersund. Och ni var ju på plats. Vad tar ni med er från den matchen förutom 3 poäng? Ja, Wilhelm Löper avgjorde med hjälp av en Östersundsspelare. Bollen styrdes i mål. 1-0 seger. Vad mer? Stabilt hemåt såklart har vi pratat om. Men inför kommande motståndare Örgryte på bortaplan.
Ja, men det var väl helt okej liksom. Sådär. Ja. Det var inte den bästa fotbollsmatchen man har sett. Men inte
den sämsta heller?
Nej, det ska gudarna veta. Det har ju varit sämre tidigare år. Men tung seger såklart. På det sättet också ett sent mål. 1-0 och man håller nollan mot ett lag som man kanske kommer kämpa mot där i jakten på nytt kontrakt. Vem vet. Men det sett i liksom individuella grejer och sånt så ja, Kasper Widell var ju liksom i händelsernas centrum. Alla visste ju att det här skulle ske, att det var hans sista match. Alla visste det men ändå inte så att säga. Men han hyllades ju väldigt mycket så att det blev hans kväll på sätt och vis. Och sen Amamusin fastnade lite för att han faktiskt var mer involverad i det stora spelet som vi var inne på. Det är väl de främsta intryck jag tar med mig.
Något mer från dina ögon, Marian?
Kan man väl fylla på bara någonting där. Ja, men Simon Bengtsson. Kan vi vänsterback. HIF tycks ha hittat någonting som man har letat efter i väldigt många år. En fungerande vänsterback som dessutom verkar inte ha tagit skada av den här kräftgången som man hade i våras. Han är ju ung, ju fortfarande. Men verkar ha huvudet vridet på rätt håll och blickar framåt, har faktiskt så här långt tillsammans, måste jag ändå säga, med Kalle Joelsson och då Widell, varit i mina ögon tillhört de bästa spelarna här. Konkurrensen har ju inte varit mördande tidigare, det är inte så. Men Simon Bengtsson har vissa skills, han är väldigt han är väldigt förståndig på det sättet att han vet vad han är bra på. Han har då ett steg, en snabbhet, faktiskt en bra inläggsfot. Vågar gå med upp och är duktig på att läsa och ta beslut att nu kan jag gå framåt, nu ska jag inte kanske gå framåt. Alltså det här med spelintelligens.
Och just den punkten tycker jag han har förbättrat sig på.
Absolut, och det gör ju också att han inte ägnar sig åt saker som han vet att nej, men det här är inte jag bra på. Så att han är verkligen på det här med att värdera och utnyttja sina styrkor och kanske liksom att nej, men jag ska inte slå 2-3 gubbar upp. Jag ska kanske inte sticka iväg nu och lämna ett stort hål bakom mig. Så att på det sättet så är det ju kanske för mig den mest spännande spelaren i truppen just nu. Och det ska bli spännande att se utvecklingen framöver. För hans del hade det varit väldigt bra om HIF hade tagit steget tillbaka till allsvenskan. För jag tror att om man fastnar för många år på den här nivån så vet jag inte om utvecklingen kanske planar ut. Så för hans del, jag säger inte att han ska skynda iväg, men det kan bli ett liknande läge som Kasper Widell, att när han växer kanske ur den här superettan-kostymen om något år här. Så att det ska bli jättespännande att följa hans fortsatta resa här.
Bra. Jag tror inte vi behöver prata så mycket mer om den matchen, utan kan titta mot nästa match som alltså är mot Örgryte uppe i Göteborg på Gamla Ullevi på lördag. Och bara så att vi gör det klart för oss hur det faktiskt ser ut i tabellen. Skövde sist, Eskilstuna näst sist och HIF har alltså tagit sig upp nu på negativ kvalplats, har 13 poäng. Örebro 14 poäng och sen kommer då Örgryte 14 poäng. Och så är det ett litet hopp upp till, jag får säga litet, inte så jättelångt, till GIF Sundsvall på 16 poäng och även Trelleborg och Östersund. Det är väldigt jämnt här när det börjar komma upp på de här positionerna, men ändå, ny så kallad måste-match, eller kanske mer uttryckare som att ny jättechans-match att faktiskt börja arbeta sig uppåt i tabellen. Örgryte har 3 raka förluster, Örgryte fick storstryk mot Brage senast. verkar inte vara i någon superform, men det finns en del kända ansikten i Örgryte ska man säga. Viktor Lundberg finns där som har varit i HIF. Där finns Noah Kristoffersson som ju var provspelare med HIF. Där finns Niklas Bärkroth till exempel som har spelat i alla allsvenska klubbar i alla tider. Nej, inte riktigt, men några stycken.
Norrköping, Blåvitt, Djurgården. Är det någon mer allsvensk klubb?
Det är ganska många.
Vilka då? Brommapojkarna? BP?
Var det i allsvenskan också?
Nej, det kanske var superrättan.
Ja, men det var det nu. Jag ber om ursäkt.
Nej, det behöver du inte, för du har helt rätt. Det är ju inte alla klubbar i alla tider.
Tre eller fyra. Man blir lite nostalgisk när man börjar prata om Niklas Bärkroth.
Men ja, okej, det var lite kort.
Januari-turné erfarenhet också.
Du ser. Nej, men vad ser ni framför er här nu?
Just nu så är det väl det är ju rätt läge att möta Örgryte, men ur HIFs perspektiv så är det nästan bra att möta vem som helst nu här. Skulle man kunna möta även topplagen här i serien, för att HIF mår väl ganska bra för tillfället utifrån hur allt är inte perfekt. Det är omöjligt efter det som hände tidigt i våras och att man åkte ur i fjol. Det är inte så liksom att allt ser lite wow ut. Man ska ju veta det liksom att Östersund är trots allt ett lag som HIF ska slå hemma. AFC ska man slå i varje match, följer på sig, för att det är inget bra lag. Örgryte, man kan väl säga kort summera det som du sa, om HIF släpper in väldigt lite mål så släpper Örgryte in väldigt mycket mål.
Ja, betydligt fler i alla fall.
Ja, betydligt fler.
Utan det tillhör ju inte de lagen som är värst på det området.
Nej, men på slutet här. Men sen så är man är ju bra framåt. Det är offensivt är ju Örgryte ändå trots allt. Väl, de skapar en del chanser och så, va?
Men de har också problem med målskyttet.
Ja, det har de ju. Men de har ju ändå, jag såg lite grann på den här matchen mot Brage som de förlorade stort trots att de var en man med. Och där skulle ju faktiskt Örgryte kunna liksom skapa det tillräckligt för att komma upp i ledning. Så det är som du säger, de har svårt med målskytte, men de skapar chanser. Det gör de. Och det är lite grann som HIF också. HIF skapar en del nu också. Men ja, det är det där sista som saknas hos båda lagen.
Hos båda lagen. Mm. Och de ligger ju ungefär på samma poängutdelning också. 13 omgångar in.
Mycket, mycket HIFs matcher nu kommer att handla om närmsta tiden också är att det där viktiga första målet, i HIFs fall är det direkt avgörande, för att då vet man också, gör man första målet så ska det väldigt mycket till just nu för att man ska släppa in något. Och det är en trygghet såklart.
Erik har satt sig ner här i poddstudion, det ser ut som att han har tagit ny semester, vill inte prata Örgryte.
Nej, jag bara lutade mig tillbaka och njöt av ert snack helt enkelt.
Har du något mer att tillföra kring Örgryte eller matchen i sig? Ja, matchens betydelse, det vet ju alla.
Ja, det behöver inte jag stå här och prata om, för jag står nu nämligen. Det finns mycket potential i det här laget som då tränas av Jeffrey Åbyn. Plockat in några killar från Malmö FF och så vidare. Testar Noah Kristoffersson som öst in mål i ettan för Torn förra året, men faktiskt haft problem i samma serie, bland annat i Eskilsminne tidigare. Något av en chansning. Han är lagets bästa målskytt, men bara på 3 mål. Det har spretat, och det är kanske naturligt att det har spretat. För det är några brokiga karriärer i det där laget. Och det gör att det är svårt att veta vad man ska förvänta sig av Örgryte. Så har det varit i många år, så är det också med den här upplagan. Och det gör det också svårbedömt inför mötet med just HIF på lördag.
Om vi tittar på övriga matcher i omgången då. Alltså, jag ska väl inte säga att nu kommer det att sluta så här och så här, men det är väl troligt att Öster vinner mot Skövde hemma. Och har vi fler som ligger där, Jönköping möter Sundsvall, sen har vi då Örgryte mot Helsingborg. Sen har vi toppmatch, Västerås Utsikten. Alltså, smaka på den. Trodde man på det innan säsongen? Inte jag, men det kanske ni gjorde som lyssnar. Västerås Utsikten som bara flyger fram och är på stormar mot allsvenskan. Sen Östersund möter Boys, den ska ju du ta hand om, Erik. Gais lär väl slå Gävle hemma, även om Gais bara fick 0-0 mot Skövde i omstarten. Eskilstuna, Brage, det kanske Brage kan se till att Eskilstuna hamnar ännu mer i skiten.
Eskilstuna har tre avstängda spelare också.
Ja, du ser. Och så Örebro hemma mot Trelleborg. Går resultaten HIFs väg så kan det bli ett kliv i tabellen här. Ja, inte ett jättekliv, men det kan vara, man kan hamna i en betydligt bättre position för kommande matcher sen.
Ja, de har 13 poäng och tabellen igen, Östersund har ju 16, så det säger ju någonting om hur jämnt det är, som du var inne på tidigare, men att man också kan ta lite skutt om man bara ser till att vinna.
Ja, och då kan man tänka, nu stänger vi ner veckans avsnitt av HIF-podden. Ska vi det? För det finns ett ämne som vi inte har touchat än som Marian, jag vet Marian skulle vilja prata lite grann om i alla fall. Men innan du ska få göra det så ska jag bara säga det också, att det är ju så att på damsidan i Division 2-serien som HIF är i, så är det ju uppehåll. Och HIF har fått gå på sommaruppehåll, inte som serieledare utan tvåa, därför att Zenit vann sin match, så att man har ju spelat en match mer eller fler än HIF, så att Zenit leder serien. Men där är det ju alltså uppehåll, så att vi har inte så mycket att säga kring den serien. Men nu Marian, finns det ett ämne vi ska toucha här på slutet, nämligen HIFs framtid. För du har varit inne på att du tycker att Stuart Baxter, kanske om man själv vill, är lösningen också för kommande år.
Jag skrev det redan i den här krönikan efter den här matchen i Perstorp, träningsmatchen mot Helsingör, att satsa på det kortet, Baxter-kortet. Och det finns ingen anledning för mig att ändra mig från ena veckan till den andra heller. Och nu så är han ju själv inne på att, han säger inte rent ut att han ska jobba, utan det är, vi får se vad HF vill och vad jag vill och så vidare och så vidare. Lite grann på det temat, men jag ska jobba och jag ska inte till Saudiarabien, som han sa till mig.
Nej, och det hedrar ju honom.
Ja, absolut. Och han, och med det sagt då, så är det ju såklart en metafor för att han har kanske gjort de här svängarna ut i världen och varit tränare lite grann, höll på att säga, på i stort sett samtliga kontinenter, känns det som. Så att kanske är det också så att jag säger inte att Stuart är för gammal, för det är inte. Det finns ju betydligt äldre.
Du tänker på Roy Hodgson?
Ja, Roy Hodgson i Crystal Palace som då fortsätter Premier League. Och jag känner någonstans att jag Stuart Baxter, att det här HIF-projektet, om han får lov och pussla med det lite längre tid, att han är motiverad. Även om man märker kanske att inte resurserna är de största. Men jag tror att det kanske hade varit en liten fjäder i hatten för honom att kunna också lägga till det till CV:t, att jag tog upp HIF i Allsvenskan. För det uppdraget är rätt. Sen om Stuart Baxter är rätt person för att etablera HIF i Allsvenskan, det vet jag inte. Det ska jag inte gå in på idag. Men han är nog, det som jag säger, vi ser ju på resultatet, vi ser ju på spelet, är att HIF kommer ju inte vara det här, spela den här fantastiska liksom det här som ögongodis fotbollen och så, va. Men det är en väldigt, vad ska jag säga, funktionssäker, driftsäker fotboll som man kan. Och det är väl ändå någonting som den här verksamheten behöver efter alla de här åren av experiment och folk in och ut och så. Så är det inte det man är ute efter i detta läget, och då tycker jag att man kan ju inte hitta en bättre tränare för HIFs del utifrån det Stuart Baxter har med sig i bagaget in här. Så jag tycker ju absolut att man skulle kunna göra klart med det.
Redan nu?
Kanske inte hans, men jag skulle ju tro ändå om, ja, varför inte kanske egentligen, för att idag är ju fotbollen, ska man ju helst blicka framåt, inte bara till nästa träning och nästa match, utan att ta in en ny tränare, i så fall får du göra klart med den nya tränaren nu. För att du måste ha ändå en fair chans att bygga en trupp till 2024. Planera inför 2024. För, då förmodligen kanske i dagsläget är det ju så. För, förhoppningsvis i alla fall superettan. Och varför inte då låta honom och Hans Eklund göra det i lugn och ro? Jag tror HF hade vunnit en del på det. Istället för att vadå, kort, efter att det här korta kontraktet som är officiellt kommunicerat nu med Baxter går ut efter den här säsongen. Alltså no, är det november sista omgången är?
Yep.
Ja. Veckorna dit går ganska snabbt. Vi kan tycka nu att vi är mitt inne i juli, ja, men det är långt i november. Ja, men i fotbollsvärlden är det verkligen att det, där går ju tiden och plötsligt står vi där november. Då kan det vara ganska skönt att ha klart organisationen runt laget. Och sen så är det ju så att de får då den här vintern på sig att i lugn och ro se truppen. Alltså inte göra stora förändringar i truppen utan göra sig av med det man inte vill ha i truppen och kanske ta in rätt spelare i. Så tror jag att HIF kan till och med bli ett topplag från start 2024. Så ja, jag ser faktiskt att det vore klokt av HIF att gå vidare med Stuart Baxter.
Erik, kommentar på det?
Ja, men jag sätter inte mig helt i den båten. Alltså Stuart Baxter är en beundransvärd tränare på många sätt och perfekt att ta in i det här läget. Men jag tycker att man ska börja med att stämma sig för om man ska ha en sportchef eller manager eller chef, scout eller vad nu det är. Och vem det blir innan man gör klart med tränarfrågan. Ponera att man förlänger med Baxter över nästa år. Då tror jag också liksom att ja, men, topplag från början kanske och perfekt tränare här och nu. Men sen, du är inne på det Marian, är han rätt, om man kommer upp till allsvenskan, är han rätt man och etablerar dem då? Då för mig blir det liksom lite kortsiktigt. Jag står här och kräver för mycket kanske att de ska tänka 5 år framåt i de flesta fotbollsklubbar.
Men det har de väl själva kommunicerat 5-årsplan tidigare så att...
Ja, det har de, men det låter väldigt bra. Så att jag försöker vara lite syrlig här.
Jag är med.
Ja. Och kollar man på tränarna bland SEF-klubbarna, alltså de 32 lagen i allsvenskan och superettan så stannar ju de flesta inte särskilt länge. Så att jag kanske kräver för mycket, men jag tycker liksom så som det har varit för HIF, för att man verkligen ska jobba flera år i taget och inte bara ett. Alltså säga att man tycker att Stuart Baxter är rätt man, ja, men då får det bli ett 3-årskontrakt typ. Och är han villig till det? Jag har ingen aning, men jag tycker man... för mig är det viktigt att det blir liksom en långsiktig lösning här än att det blir klart snabbt. Dessutom Hasse Eklund har sagt att han vill tillbaka till utvecklingschefsstolen. Så det är också en del i den här ekvationen. Men här och nu är det ju alltså, dröm att ha Baxter och Eklund i det här prekära läget. 2 rutinerade och riktigt bra tränare. Men nästa steg, ja, men då är det andra faktorer som man också behöver ta in, för då handlar det inte bara om att släcka en brand här och nu.
Jag tolkar det lite grann som att vi förutsätter att de reder ut den här säsongen, klarar kontraktet och att då kanske det är läge att bygga om och bygga nytt för en längre tid. Så man har försökt att tänka tidigare utan att lyckas med det.
Ja, men det kanske blir i ett sånt läge, och det är för tidigt nu tycker jag. För vi vet inte vad HIF spelar nästa år och tänker man så som jag tänker att man kanske borde tänka, då börjar man titta på helt andra tränarprofiler. Vi har nämnt Patrik Ingelsten länge som fortfarande gör det jättebra i Eskilsminne, antagligen en framtida allsvensk tränare i någon klubb, för att han har många bra grejer
i sitt tränarskap. Han har X-faktorn som tränare.
Ja, det vet jag inte, men han har någonting i alla fall. Så jag menar, den typen, alltså Ingelsten-typen och den profilen, det är ju rätt att kanske inte ta in honom nu, för den filosofin kräver lite mer tid. perfekt att ta in Baxter nu då, men vill man fortsätta med den här profilen sen också? Jag bara ställer frågan.
Alternativet jag är, svårt är att svara på den just alternativ nu. Jag tycker på något sätt så måste man se till och värna, om man själv vill, att ha kvar Stuart Baxter i någon roll. Kanske i så fall ett alternativ vore att göra honom till manager och sen låta honom ta in en tränare när man har sett över hela verksamheten.
Men manager, då ska han träna också ju.
Ja, men alltså en manager utifrån det liksom, att han har någon slags övergripande roll och har sina medanställda som sköter träningen kanske. Det är en variant som skulle kunna ta, där man tar vidare att hans fotboll, men att det är en person som kan sköta det, så att säga, de praktiska träningarna och så. Att han är med där nere, men en managerroll kanske. Och där man kan utnyttja hans nätverk och så vidare och så vidare. Det skulle ju kunna vara ett alternativ. Men jag tror att totalt sett så ska man kanske från HIFs del kanske snegla lite grann faktiskt på Sveriges för tillfället bästa lag. Om man vill ha det där. Ni sa att HIF har testat med det här långsiktighet. Ja, men man har ju inte löpt linan ut heller ordentligt, kan jag tycka, alla gånger.
Han har knappt börjat löpa, tycker jag.
Nej, och det är kanske så att vill man ha ett snabbt resultat snabbt upp i allsvenskan, som man då...
Nu börjar liksom, ni låta som Jörgen Lennart, som att det handlar om ett maratonlopp.
Ja, men det, alltså, men då ska man kanske titta på Elfsborg, som då har haft, hur länge har Jimmy Thelin varit där, tränaren?
Ja, han är en av de som...
5-6 år?
Ja, jag kan googla upp det, men han är ju en av dem. Han... boys-tränarna Max Möller och Billy Magnusson, och sen Kim Bergström och Thomas Lagerlöf är ju liksom de som är där längst upp. Jocke Persson var också det innan han lämnade.
Men åtminstone i Landskrona, där man kanske givetvis har ju Landskrona Boys också en ambition att på sikt kanske gå upp i allsvenskan, men här och nu, eftersom de har varit där så länge, så mår ju ändå det sportsliga bra i klubben. Liksom ni säger, Djurgården kanske inte vinner SM-guld varje år, men det är en klubb som mår bra och har ett långsiktigt, och definitivt får ju Elfsborg betalt för att Jimmy Thelin har ju inte haft wow-säsonger varenda en sedan han kom från Jönköping.
Nej, det har varit väldigt tufft. 2018 kom han till Elfsborg. Hade han tränat HIF hade han fått sparken direkt, men Elfsborg har tänkt helt annorlunda. Jag menar ju att skillnaden mellan Elfsborg och HIF, alltså det är... Alltså det är en så stor ocean.
Ja, men
så
det borde ju inte vara det, med tanke på städernas storlek, Borås och Helsingborg.
Ja, det är ju det.
Och alla förutsättningar man tänker efter finns ju här. Ingen ska inbilla mig att inte förutsättningar i Helsingborg finns på samma sätt som i Borås.
Nej, men kompetensen finns ju inte där. Och det som Elfsborg har byggt upp, det är ju så många år som de har byggt upp det där och verkligen bestämt sig. Jag pratar inte bara om de här 5 åren med Jimmy Thelin, utan även innan dess.
Och där har du det full circle.
Ja,
det är det
men lyckas beslutsfattarna i HIF med det? De har ju liksom gått på mina efter mina efter mina efter mina. Alltså, det var ju det bästa om de kan liksom förstå vad typ Elfsborg, Häcken och lite sådana klubbar håller på med. Just
ja, till och med Mjällby.
Men förstå vad proaktivitet är liksom. Så, men där förväntar jag mig inte så mycket än.
Nej, inte det
för
jag menar
liksom, det har blivit negativa besked så många gånger, så att för mig är det alltså, ja, som sagt, enorma skillnader mellan Elfsborg och HIF. De skillnaderna borde ju inte vara så stora. HIF borde ju till och med vara före Elfsborg.
Och kanske är det Stuart Baxter den fasta punkten i tillvaron som HIF behöver även framöver, bortom november. Kanske.
Hur är det man brukar säga? Den som lever får se.
Typ så.
Ungefär. Vi har levt färdigt i poddstudion för den här veckan. Vi kommer att återuppstå vad det lider. Vi vågar ju inte säga exakt när i den här semesterperioden. Det är lite knepigt. Vi försvinner med olika tider. Ja, du kommer ju vara en konstant, Erik. Och du är väl kvar ett tag till, Marianne. Men
någon vecka till är jag kvar, sen går jag.
Och jag försvinner ju också inom kort.
Sebastian är ju redan på semester. Har vi skickat
så,
på semester.
Så vi vill ju inte här på något vis stå och säga att vi inte ska göra HIF-podden. För det vill vi. Men vi gäller att få ihop det också.
Ja, så... om inte du kan köra HF på den med dig själv.
Nej, det kan jag inte. Nej.
Nej, mycket talar ju för att det blir ganska många veckors uppehåll nu. Typ 4 kanske.
Om du inte får feeling och känner att nej, men vi kör det här, vi hinner med det.
Ja, feeling har man ju. Det är mer bara att...
Ja, det var ju fel ord. Men, ja.
Men det får bli något bonusavsnitt i sådana fall. Så att, det är väl bara att inte förvänta sig för mycket den närmsta månaden. Och så om ni ser att det kommer ut ett nytt poddavsnitt under den närmsta månaden, så får ni bli extra glada, för då är det ett bonusavsnitt.
Men på de andra plattformarna, där kommer vi fortsätta pumpa.
HD.se, där hittar ni allt som vi gör kring HIF. Vi tackar er för veckans uppmärksamhet och önskar er sköna dagar fram till nästa match, ja, även efter. Hej då!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.